Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
En av Sveriges mest kända och älskade författare är Moni Nilsson. Hennes böcker om pojken Tsatsiki, vars pappa kommer från Grekland, har lästs av hundratusentals ungdomar både i Sverige och utomlands. Moni Nilsson är översatt till över 20 språk. I böckerna blandas lika delar kompiskap, kärlek, längtan till Grekland och en massa äventyr. Men inte bara för barn och ungdomar. Varje kväll läser jag och min fru en stund för vår 10-åriga dotter. Vi gillar Tsatsiki. Vi följer honom vart han än åker och gör. Ända in i döden. Moni Nilsson har hunnit skriva nästan 30 böcker sedan debuten och är nu aktuell med boken Tsatsiki och 11. Välkommen till Utvik och böcker, Moni Nilsson.
Tack, det här ska bli kul.
Idag är böcken om Tsatsiki en del av svensk kultur, precis som Astrid Lindgrens böcker om Pippi. Alla vet idag att den första boken om Pippi blev refuserad. En liten svensk skandal kan man kalla det. Men även du, Moni, hade problem med att få ut den första boken om Tsatsiki. Kan du berätta om det?
Ja, alltså jag debuterade ju 1983, alltså på stenåldern. Det är så länge sedan. Och då var det min första bok jag skrev och den blev antagen. Jag tänkte lätt att bli författare. Mm. Och sen blev jag refuserad kanske i 10-12 år, allt jag skrev. Och Tsatsiki var mitt sista försök. Och på den här tiden var man ju så lojal, jag visste ingenting om förlagsbranschen egentligen. Så jag skickade ut samma förlag om igen. Och så skrev jag ett Tsatsiki och då tänkte jag, men om inte det här blir bra så då får jag komma på vad jag ska bli när jag blir stor. Jag skickade in Tsatsiki och jag blev refuserad och då slet jag mig hårt och sa, men vad är det för fel på den här boken? Och då sa de så här, jag hade ett väldigt tufft så här utgivningsmöte. Ja, den ena tyckte att det här var bra och det tyckte inte den andra. Ja, och så kom vi fram till att den är för kul. Och då kände jag så här, bara, käraste någon. Och då la jag ner författarskapet och här, att jag inte förstod den här svenska barnboksutgivningen. Men så hade jag ju tur och hamnade på ett annat förlag, ett helt annat projekt. Och det var på Naturkultur. Och då hade jag kommit på att det var nya. Du vet, man hade kommit med video och green screen. Och då tyckte jag att de skulle bli lite modernare och göra min skattkammare live med skådisar. Men så träffade jag dem här och så, då säger jag också i det här mötet, du, jag har en bok. Vill du läsa den? Och då var det ju catch-up-effekten. Först kom inget och sen bara, ja.
Men kan du förstå idag vad det var som de inte gillade med Tsatsiki? Vad var det som gjorde att det inte fäste hos dem? Att de inte tog åt sig den här väldigt roliga och charmerande killen?
Det stora förlaget menar du som refuserar bra böcker. Nej, men jag tänker att jag kanske var lite tidig. Det är ju så länge sedan.
Och tidig med vadå?
Absolut, alltså. Kanske tidig med och skriva osensurerat. Alltså inte skriva perfekta föräldrar. Jag tillät ju Tsatsiki ha känslor. Han fick ju till och med ha någon form av barnsexualitet. Och jag egentligen vill jag, och det skrev man kanske inte om. Inte på ett allvarsamt sätt i alla fall. Sen fanns det ju andra böcker som kanske befann sig i nutid och var moderna. Men det blev oftast lite så här flamsigt, och jag försökte ju verkligen gå in så här i barnens äkta känslor och inte vika undan för dem. Och man gjorde inte det så ofta, tror jag. Kan det vara så? Och att man som förlag inte vill stå för att... För det vet jag med min första bok. Den fick jättefin kritik. Det var också för tidigt, för då... var också föräldrarna alltså ganska tråkiga. Det handlade om pojke som var ett misstag, som hade blivit till av ett misstag. Och då vände sig föräldrar väldigt mycket mot den boken, för att man fick inte i barnlitteratur skriva ner föräldrar. Så jag tror att det fanns någon så här gammal rädsla i förlaget då, att det här skulle återvända, att vad ska vuxna säga om den här typen av bok?
För jag menar, jag tänker när jag växte upp och i 14-15 års åldern så kom ju Nils-Erik Hellbergs böcker, tror jag han heter.
Alltså Puss och kram.
Puss och kram, ja. Och det blev ju ett väldigt rabalder för att de var för mycket sex i dem. Men som ungdom så läste man ju dem just bara för att de innehöll sex. För de var ju så spänd på det. Och sen, ja, men jag kan ju tänka mig att ja, det låter ju inte som en otrolig förklaring att de tyckte att de inte ville ha tillbaka den här debatten igen.
Och sen var det ju en ensamstående morsa. Alltså mycket av orsaken då till att jag skrev, så att säga, det är jättemånga orsaker. Men det var ju också så här, det här var ju då i början av 90-talet. Det fanns jättemycket barnböcker om ensamstående föräldrar. Och de slutade allt på samma sätt. Barnet hjälpte sin förälder att hitta en ny partner. I media utspelades, så sa man alltid att morsor, alltså stackars barn till ensamstående mammor. De var ju absolut de som det skulle gå till helvete för i plugget. Och de var presumtiva alkisar och narkomaner. Och i mitt verkliga liv så var det inte på något vis så då. Vill jag också slå ett slag, tror jag, för en ensamstående mamma och en pojke som hade det jättebra.
Men då kan vi ju säga någonting om, vem är Tsatsiki, om vi nu ringer in honom lite grann?
Men Tsatsiki är en pojke som från början, när han dök upp i mitt huvud, som inte ens hade en död pappa. Och jag funderade på, hur blir man till om man inte ens har en död pappa? Och då kom jag på att det är klart att man har blivit till av bubblande kärlek någonstans. Så att han kom till det här, morsan luffade runt i sin ungdom, skulle jag vilja säga, i den grekiska övärlden, och blev galet kär, självständig, alltså en cool ung kvinna, och bodde på en liten grekisk ö i mitt huvud och hade en ganska halvlång relation till en grekisk kille, Giannis. Och så åker hon hem. Det tar slut som det kan göra i 18-19 års åldern. Och så åker hon hem och så upptäcker hon att hon är gravid. Och beslutar sig för att föda det här kärleksbarnet. Och hon är väl lite av en rebell. Hon lirar i rockband och hon vill förverkliga sig själv. Men hon är, trots sin ungdom och sin rebelliska framtoning, så står hon ju alltid på sin sons sida. På kanske okonventionella sätt ibland, men hon finns där för honom. Sen har ju hon, jag tänker, det är ju en medelklass tjej från Kungsholmen. För hon har ju också alltså mycket stöd hos sina egna föräldrar, så hon var ju inte helt superensam. Men så kom Tsatsiki till. Och han hade väl aldrig någonsin brytt sig om att han inte hade en pappa, för han hade ju tillräckligt mycket. Jag menar, han hade morsan, de bodde fint, han hade mormor och morfar, han hade ju morsans rebell och han hade en död gammel mormor. Men det är inte förrän han börjar skolan egentligen som han börjar bli så intresserad. Men vem är min pappa? Och allt han har sett, det är ett foto på Giannis, och morsan har sagt att nej, men han är en bläckfiskare. Så det är allt han vet. Och så att ungefär där boken, eller böckerna om Tsatsiki startar.
Du, när vi pratar lite om satsiki, men jag är ganska sugen på Moni Nilsson är också, när du har skrivit så mycket och varit med så länge i den här boksvängen, kan man väl säga.
Mm.
Vad är det du gjorde i livet innan du blev författare?
Ville bli författare.
Du ville bli?
Ja, nej men jag...
För du debuterade som 40-åring så du...
Nej, det gjorde jag inte. Jag var ju... Alltså, min första boken där, Bartolomeus och spöket, den kom ut 83.
Jaha. Det, just... ja, det var lite, det var en dikt.
Nej, det var en... Jag numera säger att det var en tidigt satsiki.
Mm-hmm.
Och då hade jag fått mitt första barn, jag var 26 när han kom in på dagis. Och då säger jag till min man så här att nej, jag måste testa om jag kan skriva en bok. Och då skrev jag den här boken som blev alltså antagen. Och sen blev jag refuserad. Så då var det så häftigt att ha gjort en bok. Och jag tänkte att nej, men det är det här jag vill göra i mitt liv. Och det visste jag ju innan. Ja, så då försörjde jag mig på, jag vickade på dagis, i skolor, städade flygplan, jobbade som sekreterare, skaffade mig fler barn och, ja, och skrev och skrev och skrev då. Det gjorde jag.
Vad handlar den nya boken om, Satsiki och 11?
Satsiki och 11 handlar nog om, tror jag, att... Hur stor rätt har föräldrar till sina barn?
Mm.
Alltså själva...
Hur tänker du med rätt?
Förlåt, vad sa du?
Hur tänker du med rätt till
sina med barn? Rätt? Nej, men hur mycket kan man bestämma över sina barn? Är det helt okej att byta skola för att man vill flytta till ett nytt villaområde? Är det okej och när du skiljer att den ena föräldern flyttar till... ja, till Norrland när barnet bor kvar i Skåne. Alltså måste, när får du börja välja rätten till ditt eget liv? Tror jag. I ett vuxet perspektiv. I ett barnperspektiv är det lite mer påtagligt. Så det handlar om... Tzatziki har ju träffat en flicka i Grekland som har en också en ganska annorlunda morsa. Ja, men en gammal hipp som liksom har rest runt och hävdar att dottern i Elva är en världsmedborgare. Elva drömmer bara om att bli en absolut helt vanlig människa och inte resa omkring. Men hon och hennes mamma hamnade i Ayos Amos, där Tzatzikis pappa har sitt lilla hotell. Och du så träffar då Tzatziki Elva. Och så flyttar han hem till Sverige och så får han ett... och de blir ju kära i varandra. Och plötsligt gör Elva slut med Tzatziki. Och Tzatziki fattar ingenting. Och vad Tzatziki inte vet, det är att Elva har fått reda på att hon ska flytta till Frankrike. Och hon vet att de aldrig mer kommer träffas igen. Så då är hon känner att det är bättre att kapa alla trådar för att hon är så himla ledsen.
För det är föräldrarnas... Föräldrarnas beslut som kommer att drabba Elva hur mycket som helst.
Precis.
Att hon inte kan välja kärleken.
Precis, hon kan inte välja kärleken. Hon kan inte välja sina vänner. Hon har äntligen funnit sig till rätta i ett liv. Och så ska hon dras upp med sina rötter igen.
Jag tolkar detta lite som en fråga till föräldrar. Att hur mycket ska ni låta era liv och era önskningar styra över era barns bästa eller era barns trygghet?
Ja, men jag tror det. Och det tänker jag en sån här fråga man ska fråga sig ganska ofta. Och jag tror också att man måste lyssna på sina barn. Vet du vad jag gjorde när jag var 12 år?
Mm-hmm.
Då gick jag omkring och tittade på världen. Och jag tyckte den var otroligt orättvis. Därför att hälften av mänskligheten hade ingenting att säga till om. Det här var ju då 60-tal. Jag gick på en ganska progressiv skola. Så vi anordnade ju också så här revolutionära elevrådet. Och lite så. Men jag var så här vuxna med att vissa, jag var så här säker på att vissa vuxna hade fötts liksom som vuxna. Jag kunde liksom inte ens se dem som barn. Och det verkade som alla vuxna glömde bort hur det var Alltså hur det kände att vara barn, hur man gjorde som barn eller förstod sig på barn. Så jag skrev ju i min dagbok, från, jag var ju 12-årsåldern, och den här kvar. Och där skrev jag liksom till mig själv: hej Moni, nu kanske du är 40 år och har egna barn. Jag hoppas du inte har glömt det här. Och så radade jag upp fullt av punkter som jag aldrig skulle få glömma som förälder eller vuxen. Och det där försöker jag
faktiskt... Det är ett bra tips till alla
föräldrar. Visst är det det? Ja, eller till alla barn tänker jag att de ska göra det.
Ja, men bara skriva det till sig själv. Ja. Men jag skriver till mig själv som är 53, har två tjejer, en som är 10 och en som är 14. Mm. Och bara skriver, hur jag tänkte när jag är 53? Tänk på det här när du är 73.
Ja, men precis.
Bara en sån sak. Ja. Och tänk vad min 10-åring skulle säga. Mm. Ja. Ja, det är en fantastisk idé. Ja. Det blir fredagsmysets stora samtalsämne hemma ikväll.
Hej Magnus, kom ihåg.
Ja, visst. Mm. Ja, det, jag undrar om det var något speciellt, eller ja, vi har kommit in på det, om det var något speciellt ämne. Och jag tänker ju att de problemen som du behandlar i dina böcker, eller problemen, men tankar och känslor som finns hos barn, är det det, tror du, som har gjort statistik så folkkär?
Nej, det tror jag inte. Eller kanske. Eller jag vet inte. Hur vet man vad som blir folk? Jag tror att med statistiken så hade jag... tur, alltså det var absolut en timing. Det saknades den typen av böcker skulle jag tro, just i den tiden i Sverige, i samhället. Och så tror jag att, eller det vet jag, även vuxna tyckte det var kul att läsa dem, därför att de vuxna får vara riktiga människor, att de inte bara är några så här pinsamma schablonfigurer eller flabbiga en flabbig pappa eller liksom sådär. Så det tror jag gjorde att det blev populärt. Men det var ju folk som hatade statistiken. Alltså jag vet att det fanns...
Vad är det som de skulle hata, de böckerna?
Nej, men då, alltså nu pratade vi 95 tror jag, första året statistiken kom ut. Nej, men du vet, det fanns föräldrar som tog sina barn från skolor. För att läraren läste. Alltså man gick och hotade bibliotekarier som hade statistikböcker. Så att den var inte helt populär hos alla, det vill jag inte påstå. Men då stod rektorer och bibliotekarier och lärare upp för litteraturen. Så är det inte, tyvärr inte idag skulle jag vilja säga.
Du, jag tänker vi skulle prata lite om... vi skulle kunna fortsätta lite på det här med kärleken och... tankar om sex och hångel eller första kyssen och så som finns med. Men säkert, det finns ett jättefint stycke i Tsatsiki och olivkriget, som är din förra bok om Tsatsiki. Tsatsiki är i Grekland och så träffar han Alva, en tjej som gillar äventyr, och får Tsatsikis hjärta att bulta. Och en natt så äter de popcorn och tittar på en actionfilm på en bärbar dator i den ljumma grekiska natten, och de håller varandras hand. Tänkte att du kunde läsa den sidan där och se vad som händer där. Så Moni Nilsson läser sidan 83 i Tsatsiki och olivkriget.
Det gick inte att tänka på något annat än bra saker med Alvas hand i sin. Han tittade på henne i smyg. Alva satt helt stilla med ett leende på läpparna. På datorn exploderade både bilar och människor han Tsatsiki se innan Alva vände sig om. De tittade länge på varandra och Alvas leende blev allvarligt i ögonen. Bilarna verkade äntligen ha slutat explodera, men i Tsatsiki exploderade av kärlek, av mod. Han lutades fram mot Alva och utan att tänka pussade Tsatsiki henne. Hennes läppar var salta och fyllde hela honom med kittlingar. Han öppnade munnen och hans tungspets hälsade på hennes. Det var som om tungorna dansade, tyckte Tsatsiki. Hjälp, sa Alva när de slet sig från varandra. Hjälp, jag hade ingen aning om att pussar kunde vara så härliga. Hela jag pirrar, som om jag hade fått en elektrisk stöt. Jag mesat Tsatsiki och kollade stint på filmen. Han var tvungen att lugna ner sig lite. Han hade aldrig känt sig så här. Kokhet, som om han hade feber. Till och med snoppen var hård och febrig. Det var pinsamt. Tsatsiki böjde sig fram och låtsades leta efter något på marken. Som tur var tittade hon intresserat på filmen när Tsatsiki blivit normal igen. Hjälten sprang som en galning med skurkar som sköt vilt efter honom. Vet du, sa Alva, efter att ungefär 14 personer hade skjutits. Nej, sa Tsatsiki. Jag är glad att det var du som var min första kyss. Din första, sa Tsatsiki förvånad. Ja, jag har aldrig velat kyssa någon förut, men det har du, va? Tsatsiki nickade. Igen, frågade Alva, och hennes ögon glittrade starkare än stjärnorna på himlen. Glittrade bara mot honom.
Tack ska du ha.
Varsågod.
Väldigt fint stycke där. Jag har valt en omsorg, kan jag säga.
Har du det?
Mm. Du skriver mycket om kärlek och också om sex. Och min 10-årig dotter sa att det finns lite snusk i nya boken, sa hon. Hur tänker du när du skriver kring kyssar och hångel och när du skriver om de här sakerna för barn?
Jag försöker egentligen aldrig tänka. För när jag börjar tänka, då tänker jag att då finns det inget jag kan skriva om. Mm. Utan, och det är inte så att jag har bestämt mig. Jag vet exakt vad din dotter tänker på. Det är inte så att jag har tänkt att det ska bli lite snuskigt. Utan det är ju situationen, när man går in i situationen och så ser man att det här är två, det är en tjej som ska bli 14, Alva är äldre än Tsatsiki. Och Tsatsiki är på väg, då han ska börja sjuan egentligen, det är sommarlovet fram till sjuan. Ska då vara trogen mot de två för de personerna de är. Så uppstår ju pirr. Och det här är problemet med Tsatsiki, tycker jag. Därför att när folk frågar mig, när ska man läsa dem? Och då säger jag så här, ja, men man kan börja läsa från sex, men sen är det hela vägen till sex. Och det här blir ju så här liksom krångligt, för att när det finns en serie, vilket heller aldrig var meningen att det skulle bli så här många böcker, så vill man ju så här läsa allihopa. Och jag tycker inte att en 8-åring kanske ska läsa sista Tsatsiki och 11 för att den vänder sig till äldre barn.
Så där får man ju avgöra lite själv som förälder då.
Ja.
Om man nu väljer böckerna åt.
Ja, men det tänker jag. Eller barn. Men jag kommer ihåg så här, eller minns inte du det, man läste så mycket böcker som man fattade typ ingenting. Och man tillgodogjorde sig det man förstod och det andra så. Och så tänker jag också på det här. Alltså det barn är ju inte så skyddade från vuxenvärlden. De sitter och ser på, jag vet inte hur mycket kyssar och ja, halvsex på tv.
Nej, det är
och
inte böckernas värld som är de farliga, precis. Nej. Utan det finns ju hur mycket som helst på internet och så.
Ja, och löpsedlar och
så jag tror inte att man behöver varna speciellt mycket för det som finns i böcker. Men jag tänker på en dansk författarinna som jag träffade på bokmässan. Hon sa att det som är typiskt i svensk barnlitteratur, det är att du kan aldrig ha med någon som röker. Vilket alltid går i danska böcker. Du kan ha med mycket kyssar och snusk och hångel som helst. Och det ligger någonting i det.
Alltså,
som Alfons pappa, han skulle inte få sitta och röka pipa idag. Inomhus dessutom.
Nej. Absolut inte. Och det är flytvästar i båtar. Och det är säkerhetsbälten i bilar. Så att Tsatsiki får ju det där, tyckte jag var jätteroligt när jag skrev. Det finns ju en passage i boken i Grekland, där han faktiskt funderar lite över det. Han åker med farmor på en moppe. Ingen har hjälm och han sitter och tänker så här. Ja, sitter han och tänker så här. Men vad konstigt att det finns så många människor i Grekland. Eftersom ingen har hjälm på sig eller säkerhetsbälte.
Ja, för alla borde vara döda.
Ja, alla borde vara det.
Antingen har de rökt ihjäl sig eller så har de drunknat med alla stora magar. Eller som ätit för mycket friterad potatis eller kört ihjäl
sig. Ja, så borde det vara. Och så brukar jag faktiskt tänka själv när jag, alltså jag var i Indien. Jag gillar att åka till Indien. Och där är det ju verkligen. Nu har man infört så här hjälmtvång på moppar, men bara på föran. Så pappa i familjen har stor hjälm och sitter liksom så här, fyra barn och en mamma bak på utan hjälm. Så liksom, ja, att det kan finnas så mycket indier.
Du, vad tänker vi, vilken respons har du fått från läsarna? Alltså när det gäller just satirskrivböckerna. Jag kan tänka mig att du träffar väldigt mycket barn där ute och på bibliotek och skolor och allt vad det.
Roligaste responsen tänker jag att jag fick då på 90-talet. Alltså de första fem böckerna om Tsatsiki. Det här är ju så länge sedan så att de skickade ju inte mejl till mig. Utan de skrev ju brev med frimärken. Helt fantastiskt. Nej, men där otroligt mycket ungar trodde att jag hade skrivit om dem. så här, därför att det fanns så många som hade blivit till av kärlek, eller det var skilsmässobarn och hur vet du och tack för det här, och föräldrar som skrev till mig och sa tack, nu kan jag äntligen prata om med min dotter om hur hon blev till, eller och att man skrattade. Nej, men alltså det var,
det fyllde verkligen ett,
det fyllde ett hål, tänker jag, de här böckerna. Och barn från Grekland. Nej, men jag blev ju förvånad, för jag tänkte möjligtvis att några så här, hundratal barn på Kungsholmen kanske kan gilla de här böckerna. Men nu är det ju så här att barn i Polen, jag ska ju till Ryssland nu, de är jättepopulära.
Sibirien ska
jag. Sibirien åker jag till om några dagar.
Av alla ställen.
Ja, av alla ställen på denna jord. Det är ett kul. En kul grej med att vara författare, att man hamnar på platser
Sasika,
i världen.
Sasika, han åker till Sibirien, kan man säga.
Han åker till Sibirien. Nej, och, men där vet jag ju, de första Sasika-böckerna, de är ju egentligen direkt översatta. Och det här, alltså på något vis har man följt utvecklingen i världen med Sasika. Nu är det nya lagar i Ryssland, så att många av mina böcker, då tänker jag så här, vad finns kvar i dem? För då skriver de här fantastiska bokförlagen för... ja, det är, ja, gud vilka fina människor jag har träffat, så förläggare. Nej, men som vill förändra världen och vill göra ett öppnare samhälle och mer barnperspektiv där de bor. Och så frågar de, vi får inte ut det här om inte vi tar bort kanske det här snuskiga kapitlet jag just läste. Därför att barn i Ryssland får nog inte kyssa varandra. Så då tänker jag, det blir ju väldigt korta böcker där. Jag vet ju inte. Men det är ju inte, alltså, det är ju inte klokt. Men så var det i Sverige också. Och nu börjar det bli lite så i Sverige. Att...
Tycker du att vi går åt det hållet? Att vi börjar gå åt mer en censur av, vad menar du, erotiska stämningar, erotiska situationer?
Nej, men i barn... Ja. Ja, det skulle jag vilja påstå. Och det
du
tror
menar
jag
att Sverige har blivit mer, lite mer, mer pryd? Liksom.
Ja, absolut, skulle jag vilja säga. Och det handlar ju bara om skolvalet. Att ett barn idag i skol... Alltså det är ju väldigt många barn som inte har läsande föräldrar. Alltså så inte då... Om de får, går och köper en bok till sina barn, så blir det liksom, kanske då Harry Potter, eller så blir det Disneys Djungelboken i tecknad. Alltså så, tror jag. Och där har ju skolan och skolbiblioteken varit sjukt viktiga, skulle jag vilja säga, för barn. Och läsande och hitta och lärare. Men idag på grund av skolpengen så... kan det ju vara så att föräldrar då, som jag berättade om tidigare, men vi tar våra barn härifrån om ni läser de här böckerna. Och skolorna säger, nej, men vi läser böckerna. Idag säger man inte så. Utan för då är ju varje elev värd pengar. Så då, tar man då plockar man bort böcker. Det har jag varit med om. Det jag vet att det är så. Lite läskigt.
Ja, det är lite läskigt. Du har ju också skrivit för de som är lite äldre. Semlan och Gordon, ska vi säga någonting om dem också?
Jag har aldrig haft så kul när jag skrivit böcker som när jag skrev böckerna om Semlan och Gordon.
Sa jag Selman kanske?
Ja, du sa Selman, men hon är inte Semlan. Alla mina karaktärer Semlan, är ätbara.
Ja.
Nej, kanske, inte alla, men några. Men de är två helt underbara människor. Lite så tänker jag egentligen mobbade. Två galningar. Inte som alla andra. Jag gillar de där ungarna som inte är som, eller människorna överhuvudtaget som inte riktigt är som alla andra. Semlan har en superkändis till pappa. Han har sjukt stora skor. Hon har kommit på att hon faktiskt aldrig har sett sin pappas nakna fötter någon gång. Någonsin. Och hon är ändå 12 år. Hennes granne Gordon, de är bästisar. Han kommer från en helt annan typ av familj. Så man kastar svettiga strumpor på varandra under fotbollsmatcher. Och man svär och man röker. Och kör moppe och är annorlunda. Men de två älskar varandra. Gordon, han är, passar inte riktigt i den där familjen. För han är så supersmart. Så från början hade jag tänkt att Gordon skulle få en bok. Och Semlan skulle få en bok. Och så skulle de få varvas lite. Men Gordon var för smart för mig. För han är uppfinnare. Så jag kunde inte riktigt hänga med i hans huvud. Jag var inte tillräckligt klok. Och de gör allting tillsammans. Och de älskar varandra. På ett djupt plan, skulle jag vilja säga. Men det är framförallt att man får skratta åt dem. De är ganska pinsamma. Och när de börjar så går de i sexan. Och sen så tror jag att de börjar i sjuan. Och hur de också växer ifrån varandra från att ha varit liksom supersammansvetsade. Och de leker också något som kallas kärleksleken. Så de två som bästa kompisar. Alltså man kan säga så här att de har utvecklat att leka doktor. Den leken har utvecklats lite till 12-årsåldern. Men semlan så här bara, nej, det här liksom ingen kul längre. Gordon gillar det lite mer. Och semlan upptäcker att Gordon kanske älskar henne på fel sätt. För att hon älskar inte Gordon på ett romantiskt sätt utan som människa. Mm. Så handlar det väl lite om det. Men framförallt tror jag att man fnissar väldigt mycket. Ja.
Kommer det någon ny bok om semlan och Gordon?
Nej, det gör det inte.
Inte nu?
Nej, det kommer aldrig bli. Och jag hade heller inte tänkt... Alltså det här med serier, jag vet inte. Jag har funderat på varför jag skriver serier. För det är ju så dumt egentligen att skriva serier. Men jag har kommit på så här att semlan och Gordon, om man skulle översätta det i vuxenböcker, så är det egentligen inte då... Är det 5 böcker, semlan och Gordon tror jag, så kanske det är 2 romaner. Bara det att om man vill få barn att läsa. Eller det vet jag inte. Alltså egentligen vet inte jag, men jag bara pratar skit nu. Men,
det gör du inte.
Ja, men min tanke, det var så här med... För den första boken om semlan är faktiskt ganska kort. Mm. Och den är lättläst. Och då tänker jag så här, och så vill ju jag jättegärna att barn, människor... som, de har så himla mycket att göra. Att om man ger dem liksom bara en tegelsten i handen så kan man bli så helt utmattad. Bara få den där, jag orkar inte läsa. Så att då har de här böckerna istället att lura sig lite. Så de blir bara tjockare, tjockare, tjockare och tjockare. Om man hamnar i deras univers så vill man fortsätta läsa.
Det är en sak som jag slog mig av när jag läste på din hemsida här. Väldigt smart, du ställer ju frågor till dig själv som du svarar på. Mm. Och som jag förstår också är till för, säkert för barn och ungdomar. Men det hjälpte mig väldigt mycket när jag skulle läsa på lite om dig. Och förutom dina böcker då. Men jag fäste mig med en sak när du skriver att, när du svarar på en fråga som du själv har ställt på hemsidan. Att det svåraste som finns är att skriva kort, skriver du.
Mm.
Kan du utveckla det lite?
Ja, men det är barn som, om jag träffar barn eller och ungdomar så är det så bara, så de bara nästan, men är det inte jobbigt att skriva så här långt och pust och stön och de får ihop en halv A4. Mm. Och då brukar jag säga så här, nej, det svåraste är ju att skriva kort. Så det tog ju hemskt lång tid för mig när jag tordes ge mig på bilderböcker till exempel, som är någonting helt annat att skriva. Och då...
Man kan skriva dikter också.
Och skriva dikter, du vet hur svårt det är. Och få ihop en bra dikt, det tar ju år. Och det är lite mer då som bilderbok, att varje ord är jätteviktigt. Och det tänker jag ibland när jag då läser böcker för vuxna.
Mm.
Så tänker jag att många vuxenboksförfattare tycker jag är för pratiga. Alltså vi som skriver då för den yngre läsgruppen, vi har ju fått lära oss att stryka bort allt som faktiskt inte behövs. Mm. Vilket är en så här bra skola, medans, för att vi vet att våra böcker kan inte vara 450 sidor.
Nej, men det funkar alltså inte. Det är så intressant att du säger det, för att jag har ju recenserat böcker på SVT i Godmorgon Sverige där, i 18 år. Och jag tror att jag 163 gånger sa att den här boken handlar alltid om vuxenböcker. Den här boken är för lång. Den borde strykas ner 150 sidor. Det var som det fanns ett självändamål att göra en tjock bibel så att folk skulle kunna liksom se att Gud, jag får mycket för pengarna. Alltså ungefär som att alla var smålänningar och var så snåla, så ska man lägga ut 279 spänn, ska den fan vara tjock också. Men där är precis som du säger, det har ju ungdomsboksförfattarna har verkligen lärt sig detta. Inga onödiga sidor, inga onödiga kapitel. Du har redan 2-3 miljöbeskrivningar här, ös inte på så mycket. Du behöver inte leka Ranelid här, folk fattar i alla fall. Så jag tycker egentligen att att det finns en författare som jag recenserade, eller som jag tog upp som boktips, som heter Klara Krantz, med hennes senaste bok. Det var det precis som att det inte fanns något ord för mycket, och det finns det inte i dina böcker heller. Och det borde vara så att vuxenboksförfattaren borde lära sig av ungdomsboksförfattarna när det gäller just att hålla sig kort, koncis, och veta när man ska sätta in stöt, om man nu kan uttrycka sig så.
Nej, men jag tycker faktiskt också det. Sen kan det ju finnas något alldeles fantastiskt att läsa vuxenböcker. Nej, men för att språket är fantastiskt. Det är ju lite jobbigt, kan jag tycka, ibland när man skriver barnböcker framförallt. Att jag måste ändå fundera på att det är klart att jag kan använda ord som inte alla kommer förstå, för att det tycker jag är bra om det finns. Mm. Men inte så himla mycket. Och det kan jag njuta av, ett vackert språk i en vuxenbok. Men inte när man älskar alla sina ord så fruktansvärt mycket så att det bara blir... Nej, men det är så jag tänker att det blir ibland i vuxenböcker. Det är bara så här fina ord staplade på varandra. Så bara, för kom till handlingen, så kan jag känna.
Malin Nilsson, utanför skrivandet, vad har du för intressen?
Jag gillar och jobba med kroppen, så att jag älskar, har gått på karate jättelänge, i 30 år. Nu har jag upptäckt yoga, så jag gillar att yoga och karate. Och det tror jag är för att jag är en sån person, att jag är gillar att leka. Alltså så här, skriva är ju någon form av en lek och stilla sittande, men halva jag är väldigt så här, ADHD-ig. Nej, men jag gillar att röra på mig. Och det har jag alltid gjort. Och de här två, och musik. Jag har varit på två konserter förra veckan, och då tyvärr är jag gammaldags när det gäller musik. Alltså, så då gick jag såklart på Stones, och då var det som att se hela sitt liv passera revy, och det var väl fjärde
gången. Alltså nu när de var på Friends,
ja. Och det var väl fjärde gången, och nu känner jag så här, men det räcker faktiskt. Det räcker.
Var de bra då?
De har väl varit bättre, kan man säga. Och så var jag på Nick Cave på Globen, och det här var typ samma vecka. Okay. Och det var en helt, det var ju sinnessjukt bra. Och det var första gången jag såg honom. Men det var ju som så här, Messias kom liksom på väckelsemöte. Alltså hans fans är fantastiska. Mm. Nej, men så jag gillar ju väldigt mycket, jag tror jag gillar rock. Men som ung, alltså som ung på 70-talet, så klart att man alltid spelade och sjöng. Och det var ju prog. Alltså den som inte hade en gitarr, det hade jag. Och liksom, ja, så det var, musik var ju ett sätt att umgås på. Och det gör vi kanske fortfarande när jag träffar mina gamla så här tonårspolare. Och så läser jag väl och ser på film. Numera hänger jag ju väldigt mycket med mina barnbarn. Tänk när folk barnen frågar mig, alltså som jag besöker. Jag är snål på författarbesök, men jag gör ibland. Så här, men vad gör du? Precis din fråga där. Jag säger, man hänger med sina poler, går på bio, liksom så här. Och de bara, what? Gör föräldrar det? Ja, eller vuxna.
Hänger med sina poler?
Ja.
Ja, men de hänger ju ofta med sen man var i gymnasieåldern, eller kanske ännu tidigare.
Om man har tur när man
någon
var
som
kvar.
Hänger med, någon som kan hela ens, halva ens, hela eller halva ens liv, och kan alla ens flickvän, gamla flickvän, har haft intressen. Och...
Ja. Nej, men det blir som syskon, tänker jag. Man har valt. Det är kärlek, ja.
Du, nu är ju, vad är det viktigaste? Jag tänker, man påtalar hela tiden i samhället, och säkert från skola och läsråd och allt vad det heter för någonting, läsombudsman. Vad är det som är så viktigt med att just läsa böcker?
Ja du, Magnus, det kan man undra. Nej, men det här, det, jag får ju den här frågan också, så här, vad är det viktigt och hur får man barn att läsa? Och jag tänker så här, men jag vet inte. Det måste ju så här, professorerna och forskarna veta. Jag skriver, nej, men jag, det enda jag kan göra, det är försöka skriva bra böcker. Men jag tror att det är så här, om jag då ser på i min personliga sfär, så tror jag, och de jag träffar, att barn härmar ju vuxna. Och jag tror det är så här att vi vuxna läser också allt mindre på grund av att vi har så mycket annat att göra. Jag vet mig själv, jag läser mindre idag än vad jag gjorde innan man kunde så här ladda ner filmer och ja, men så här, När jag var barn, då hade man skittråkigt jätteofta. Och tråkighet var, alltså jag känner att det var bra. Det var ju då man började skriva dikter. Och orkade man inte det, så läste man böcker. Och så kanske man inte hade så många böcker.
Eller serietidningar.
Eller, ja, jag fick inte läsa serietidningar.
Nej, inte jag heller, på helgerna fick jag det.
Fick du det? Mm. Alltså jag och brorsan,
fick ju smyga med dem.
Jag och brorsan, vi fick låna våra så här polar, och så gömde vi dem under madrassen, och så kom jag ihåg så här att pappa hade kastat bort dem så här, och vi är så pinsamma när man inte kunde lämna tillbaka några serietidningar. Så jag vet, när jag började på universitetet i Umeå, i korridoren, då var det några så här killar som läste serietidningar. Då hade jag min värsta serietidnings, alltså Modesty Blaise, och liksom så här, gud vad jag läste serietidningar.
Men då ansågs ju serietidningar vara, alltså, det var ju,
dåligt,
det fanns ju
ja.
Nästan ingenting som var så farligt och så dåligt. Och det utvecklade dåligt språk, det var utropsväckt efter varenda mening. Ja, allting var kass med serietidningen.
Ja, och jag tänker att det inte är så himla kass. Nej, men jag tror, ja, men vad jag menar...
Fanns det någonting som var kass överhuvudtaget? Jag kan inte se det.
Nej, faktiskt inte. Nej, men jag tänker, när jag ser på mina barnbarn, så är de 2 år. Och de vet liksom hur en iPhone funkar, en iPad funkar. Och, alltså så här, eller smartphone ska man säga nu. Och för att de ser sina föräldrar göra det. Och då tänker jag så här. Jag vet att mina barn läser på sin telefon numera. Mm. Och de läser på plattor. De är inte alls lika förtjusta i så här pappersböcker som jag är. För av olika orsaker. Det är de också. Men hur vet barn... Det här har jag funderat. Hur vet liksom de här barnen vad föräldrarna gör? För barnen läser ju inte på dem, utan de... ser ju mer på så här, spela spel eller någonting. Och då tänker jag så här, så finns, men de vet hur man gör. Men så barn måste se de vuxna, så tror jag, vuxna läsa, för då härmar man. Och föräldrar måste läsa för sina barn, som du och din fru gör för din 10-åring. Alltså fast barnen lär sig läsa, så tror jag att man ska läsa högt, för det tar ju ett tag att bli en läsare. Alltså det, jag tänker att det tar ett tag att bli en läsare.
Vet du hur jag lärde mig läsa? Alltså mycket ungdomsböcker. Därför att mina kompisar hemma i Värnamo, småländska Värnamo, de fick ju, deras föräldrar hade kontakt med fria företagsamheten. Mm. Och de fick tidigt in en fot och jobba extra och sånt där på små företag. Men det hade inte mina föräldrar, för att de var lärare. Så min pappa gav mig 5 kronor varje gång jag slog honom i schack. Och så fick jag 8 kronor varje gång jag läste en bok. Så en hel sommar samlade jag ihop en väldig massa pengar. Till en egen kassettradio, som heter de. Genom att slå pappa i schack. Det var bara att det tog en sån väldigt tid, för att han tog ju 5 timmar på sig varenda drag. Men, och sen läste jag böcker. Det är klart att jag fuskade lite och läste lite baksida och struntade resten ibland. Men jag fick ändå upp ett väldigt läsintresse. För ju mer jag läste, desto roligare tyckte jag att det var. Och till slut fattade jag, gud, jag kan ju sitta och läsa den här boken på en eftermiddag. Och ändå har jag tjänat ståla. Och 8 kronor när jag var 13-14 år, det var mycket pengar då.
Men det är ju bästa tipset, läsambassadören. Hör du detta? Ja, det är liksom, det är det vi ska göra. Vi ska samla ihop massa pengar.
Nej, men alltså,
som inte går till...
Det är ett intellektuellt arbete. Om man hjälper till att, om du hjälper till med att ta ut sopen, om du klipper gräsmattan, ja, då får du 20 spänn. Som nu kan man ju också säga det, att ja, men läs den här boken för din lilla syster, eller läs den här boken för dig själv. Och beskriv lite vad den handlar om. Du tyckte det var bra och dåligt, så har du 20 spänn. Läser du en bok varje dag, så är 100, har du plussat på din månadspeng med 100 spänn i veckan. Men om man inte tar den dealen, vilket min 14-åring inte tar, det är det som är så intressant. Och apropå föräldrar som inte läser, men jag gör ju inget annat än läser. Men man kan ju inte säga att de kopierar mitt sätt att leva i alla fall. Det gör de inte.
Men kanske inte så att du ser det.
Nej, jag hoppas det, att det sker liksom i skymundan. Men jag vet att de är väldigt stolta över mig, att jag har bokpodd och innan jobbar i tv och skriver böcker och så.
Men jag tänker också på det här att barn läser så himla lite idag. Att det är en skräckfyllt att de inte gör det. Det tycker jag med. Så tänker jag att läste så himla många förr i världen. Jag tänker att det är ungefär lika många som läser idag som läser idag. Alltså, att man är läsare eller inte läsare. Fast de läsarna kanske inte läser lika mycket. För att det finns massa nya saker som är häftiga att göra. Mm, jag vet inte. Jag tror vi blir lite knäppa i huvudet liksom på att inte läsa.
Rent statistiskt sett så fattar jag ju ändå att vi säljer väldigt mycket böcker i Sverige. Vi läser otroligt mycket böcker jämfört med många andra länder. Sen har det ju funnits en liten dipp, men vi utgår ju från ett väldigt hög nivå, så kan man säga. Så läsandet kommer att stå sig starkt i alla fall de närmaste 20-30 åren. Så länge jag får hänga med, det är jag helt övertygad om.
Ja, men jag tror,
och säkert när det kommer riktigt bra böcker så ser man hur de läses. Och unga idag läser ju, säkert tonåringar, övre tonåringar läser ju kanske andra böcker än vad vi. Men en del författare som de läser känner inte ens till.
Nej, inte jag heller. Men det där är också så intressant när man blir vuxen. Alltså där nu hur, alltså hela samhället blir så otroligt uppdelat, som när vi var, eller när jag, men till och med du, tror jag, så hade man ju barnböcker, ungdomsböcker, så där liksom de började komma, och sen gav man sig i kast liksom i vuxenböcker, och man läste massor med konstiga saker som man inte fattade, och saker man fattade, medan idag så läser du så här barnböcker, så ungdomsböcker, och sen är det unga vuxna, och så tänker jag så här, men hur länge är man ung?
Ja, men jag har ju, alltså det finns ingenting som jag är så... Jag vet inte om detta hör till själva intervjun här, men nu bara babblar jag på. Men det finns ju ingenting som är så konstigt med genren unga vuxna.
Visst, därför, är det jättekonstigt?
Ja, nej, men alltså, när det är unga vuxna, då skulle det alltså vara böcker från 20 till 27 eller någonting sånt där. Då handlar det om folk som läser på juridiklinjen i Lund eller Uppsala till exempel, som har ett kärleksförhållande, kanske till och med barn, och då får man ändå, då ska det ändå inte vara vuxenböcker. Man är liksom inte vuxen förrän man fyller 30-35, då ska man flytta hemifrån. Medan när jag var 16, inte jämför allting med dig och mig som har kommit från stenåldern, men då läste jag ju Mans kvinna av Willem Moberg, och läste det mest förbjudna av vad heter hon, Kerstin Thorvall och sånt där. Men idag har man ju förlängt ungdomstiden så mycket, och man ser det också på just kategoriseringen av böcker.
Nej, men jag förstår inte heller den riktigt. Och det var ju fantastiskt, alltså jag älskade ju när man tog en vuxenbok, för det gjorde ju att man kände sig så liksom häftig.
Ja, då var man stor.
Då var man stor, och det var ju det man ville, och då var jag kanske, när jag började 13-14 så här, när man började läsa vuxenböcker.
Jag tror inte att det är annorlunda idag. Jag tror inte att ungdomar blir mindre vuxna. Men det är någonting som vi tramsar till i vuxenvärlden. Mm. Vi tror att ungdomar är mera barnsliga än vad de själva verket är. Om man skulle gå in i deras värld med alla vloggar och allt vad det heter, så tar de ju upp allt från psykiskt självskadebeteende och psykiskt illamående och självskadebeteende och anorexi och mobbing. Det vet ju barn väldigt mycket mer om idag. Alltså de tjejer och killar som är 13-14 är man misste för 20 år sedan.
Absolut. Och det är ju också ganska på något vis komiskt tycker jag. Nu är jag väldigt dålig på bloggar och vloggar och så. Mm. Men de här... DN hade... Jag vet inte, kommer inte ihåg vad de heter, men DN hade liksom... sitt magasin om de här jättekända bloggarna, en man och en kvinna som var vuxna, som alltså jag tänker att man tittar på det, och det är ju där ungar som går i så här 3:an, 4:an, 5:an, 6:an som ser på vuxna människor om deras relationsproblem och deras problem överhuvudtaget. Och det är ju, men då, om man ska översätta en blogg till liksom någon kategori, så är ju det en vuxenblogg. Medan vi då i det litterära samhället tar vi då, har vi en ung vuxen bok. Nej, men jag fattar inte riktigt.
Nej, inte jag heller. Nej. Men du, det reder vi ut en annan gång.
Ja, det gör vi.
Eller vi fortsätter att reda ut
det
då.
Ja, det tycker jag.
Jag tänkte vi skulle sluta det här programmet med några boktips till våra kära lyssnare. Jag skulle vilja att du tipsar om någon av dina böcker som du känner är kanske lite bortglömd, eller någon man inte pratat om på sista året. Någon som håller dig, någon som du har inne vid ditt hjärta, speciellt.
Semlan är ju speciell, så det kan jag ge som ett boktips.
Men alltså Semlan och Gordon-böckerna?
Ja, det är så alltid lite svårt att veta. Bibliotek är ju bra, där finns ju ens böcker kvar länge. I bokhandeln är de ju inte... simmar de ju inte kvar så himla, himla länge. Men det finns en bok jag skrivit som heter Hoppet. Som handlar om två kurdiska pojkar som kommer som ensamkomna flyktingar till Sverige och hamnar som gisslan. Ja, men den ligger mig faktiskt ganska nära om hjärtat. Och så En bok som jag vet många barn älskar. Och det är en bok som heter Klassresan och sen fortsättningen heter Malin plus Rasmus är lika med sant. Jag blir fortfarande så här, får så här telefonsamtal mitt i natten av att någon ligger gråter i luren så bara Moni, varför? Ja, så den kan jag väl rekommendera.
Ja, tack för det. Du, tack så mycket Moni Nilsson för att du kom till Utvigga böcker. Jättekul att ha det.
Tack Magnus för att jag fick komma, det var jättekul.
Veckans boktips presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. För några år sedan läste jag Silla Naumanns novellsamling för ungdomar, Kulor i hjärtat, som blev nominerad till 2009 års Augustpris för bästa barn- och ungdomsbok. Jag tänkte att det inte går att skriva en bättre bok för ungdomar, men det gick. Och den boken är nominerad till årets Augustpris. Boken är Anrop från inre rymden av Elin Nilsson, som tidigare skrivit ungdomsböckerna Istället för att bara skrika, som kom 2011, och Flyt som en fjäril, stick som ett bi, 2013. Anrop från inre rymden skriver från ungdomars perspektiv och Elin Nilsson gör det med kärlek, inlevelse och en dämpad humor som sätter sig i hjärtat och stanna kvar i flera år, om inte hela livet. Att vara på rymmen vill nog alla ungdomar vara med om någon gång. Kasta sig ut i det okända, vara långt från föräldrarna. I Kristina Olssons mysrysare för ungdomar, Mysteriet på Örnklippan, får vi följa Bonnie och Charles som är på rymmen. Här finns den mystiska Skuggviken, Bonnies mormor som bor högt uppe på en klippa precis vid en gammal fyr och en hemlighet större än allting annat. En pojke har försvunnit och ingen vet var han är. En röst i mörkret viskar om en ruskig legend, om en hämnare som har någonting med pojkens försvinnande att göra. Bonnie och Charles blir ett par på rymmen som bestämmer sig för att lösa gåtan med den försvunna pojken. Mysteriet på Örnklippan ska man läsa under täcket med en ficklampa. Eller varför inte högt ur för hela familjen nu när vintermörkret sänker sig över oss. Veckans boktips i samarbete med Akademibokhandeln är Anrop från inre rymden av Elin Nilsson, Alfabeta, och Mysteriet på Örnklippan av Kristina Olsson, Lilla Piratförlaget.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.